Alltså jag vill faktiskt lyfta Norrtull mer. För att okay. jag tycker att folk... Det är många som inte ser möjligheten där.
Mm.
Och jag tycker att det är... Alltså jag som ändå jobbar med det här blir så här... Ah, hallå! Mm. Ser du inte vilken möjlighet det är?
Välkommen allesammans till Visning pågår, en podcast med mig, Magnus Stettman. Det är en podcast för dig som ska köpa, sälja, förvalta eller förmedla en bostad. Idag sitter vi här med Desiree Nilsson från Notar Fastighetsförmedling. Välkommen.
Tack snälla.
Hur är läget med dig idag?
Jo, men det är bra. Ja? Lite nervös.
Mm.
Ja, men annars super.
Härligt. Och då sitter vi i era lokaler här en väldigt, väldigt solig söndag.
Mm. Mm.
Har du varit på några visningar då? Eller hur ser det ut?
Ja, men jag har haft en på Söder faktiskt.
Ja?
För jag säljer lite överallt.
Ja?
Sen så efter det här så har jag en visning nere i Norrtull.
Okej. Okej. Och där är det ju faktiskt, jag bor där nere, så det är väldigt, väldigt kul att du pratar om det.
Det är ju mitt område.
Är det så?
Ja.
Är det så?
Ja. Det är liksom mitt fokus.
Okej, härligt, härligt.
Du, det, du måste ju sälja med mig. Så.
Jag har faktiskt en annan mäklare redan nu.
Det var fan.
Ja, exakt, exakt. Men vi får se, om jag får min såld så kanske jag hör av mig så att säga.
Ja.
Och det beror väl också på hur du levererar i podden,
ja,
eller ska
det,
man säga
ja,
så?
Ja, men sätt ingen press. Liksom.
Ingen press, ingen press. Men jättekul att ha dig här. Kan inte du berätta lite för dem som inte vet, vem är du?
Ja, Desiree heter jag. Jag har varit mäklare sen januari 2021 blir det nu. Jobbade tidigare på ett annat företag. Kom till Notar för dryga 2 månader sedan. Trivs super bra. Och sålde faktiskt med Notar 2 gånger innan jag började här. Så att för mig var det liksom givet att komma till Notar.
Okej. Och varför blev det just Notar av alla ställen då?
Ja, men jag var ju med i själva säljprocessen själv. Och fick ta del av hur det var, ja, men under hur de arbetade och liksom alla steg. Och kände att det... Ja, men det är någonting som jag tycker var värderligt och någonting som jag står bakom som mäklare. Sen Notar är ju också väldigt, väldigt stora, så det känns tryggt.
Ja, härligt. Och hur länge har du jobbat som mäklare?
Ja, men januari 2021, ja, hur fan länge är det? Nu är det är typ 2 år då.
Typ två år, okej.
Ja.
Härligt. Och hur har det känts här de första 2 åren så att säga?
Ja, men det... Jo, alltså det flöt ju på väldigt bra i början och jag har flyttat på, ja, men som alla andra liksom, att det flyter på.
Mm.
Men det är klart att man blev lite påverkad av en annan marknad när ränteläget och det kom in, såklart. Men man lär ju sig att jobba på kanske ett annorlunda sätt bara.
Mm.
Men jag kom ju in när det var liksom all time high marknad, så att det var ju, ja, jag hade väldigt mycket tur och sådär också i början.
Mm.
Men jag tror att det är bara nyttigt att man lär sig att liksom... Ja, men hitta andra sätt att jobba på, man lägger en annan typ av energi och ja, det har varit lärorikt.
Ja, härligt, härligt. Och du säljer framför allt i Vasastan, men du säger att också att du säljer runt om i hela Stockholm så att säga.
Mm.
Mm. Varför valde du just detta området?
Jag har bott i Vasastan mesta del av mitt liv, känner till varenda gata. Jag trivs här.
Mm.
Det känns bra att kunna representera någonting man själv faktiskt tycker om.
Ja, härligt. Men då är du inte rädd för visningsdeltagarna när du glider in bakis på ICA en lördag morgon så att säga?
Nej. Sen bor jag inte Vasastan längre så att det
är
skönt. Nej, okej. Nej. Nej, men alltså sen är jag tänker att jag blir också väldigt, vad ska man säga, jag har ganska bra kundkontakt med mina, ja, men spekulanter, säljare och så vidare, så att jag tror att, ja, jag är inte blygsam för att säga, ja, men nu ser du mig sitta och dricka vin på Chow Chow eller någonting, utan jag vill ändå visa den rollen som mäklare att jag är människa också och jag gör grejer också. Att, ja, jag tror att den delen är ganska viktig i min mäklarroll i alla fall.
Inte kanske har köpt och sålt tidigare i Vasastan eller inte varit i Vasastan så mycket. Kan inte du förklara lite de olika delarna av Vasastan?
Ja, vi har ju Vasaparken, där är väldigt populärt. Där också lite dyrare priser. Sen har vi ju ja men Birkastan och allt det, mycket sekelskifte, Norrtull. Lite mer blandat, inte lika dyra priser. Tycker att man får väldigt mycket lägenhet där. Dock, ja, nej men alltså, ja, Vasastan är väldigt stort. Det finns många delar och jag tror att det finns en del för alla. Mm. Vill man bo lite mer centralt, vill man ha mycket restauranger, vill man ha mer natur, ja, men då är det ju perfekt längst vid Birgersgatan och Norrtull det för att kunna gå till Hagaparken till exempel.
Ja,
ja, så att det är väl lite vad man själv väljer och vad man vill ha.
Ja, exakt, exakt. Och sen så det är hela Hagastaden också som håller på att byggas upp så att säga.
Mm.
Vet du när det kommer vara klart hela liksom övergången och sådär? För jag har sett väldigt fina ritningar på det. Men just nu när man går över till Hagaparken så ser det ju ganska tråkigt ut.
Alltså de säger ju 2030. Mm. Alltså om man tänker när tulldelen går ihop med liksom Hagaparken och det. Sen är det ju så här, you never know. Jag tror att tunnelbanan kommer väl 2028 va?
Okej.
Okay. Den gula linjen.
Ja.
Så att ja.
Okay,
jag tror att det kommer bli sjukt, alltså sjukt jävla bra. Ja. Och för dig som också bor i Norrtull, de lägenheterna tror jag kommer öka i pris.
Tror du det?
Ja, för de kommer ju bli mer centralt, det kommer bli mer mittpunkt.
Ja.
Nu är det lite liksom trafikerat, men det kommer bli trottoarer och minskad trafik och så vidare. Det går att kolla på Stockholms stad.
Okej, okay, härligt. Så då ska jag hålla kvar i den och sälja den för
100%.
300 000 kvadraten sen om något år. Ja, men vad bra, vad bra. Ja, men härligt. Men vad är det för typ av bostäder då du framförallt säljer? Någon viss typ av nisch eller hur ser det ut?
Mycket mindre lägenheter, ett och två år framförallt. Men sen är det också väldigt blandat. Jag följer med mycket av mina kunder också därför att jag säljer andra stadsdelar också. Och även när de flyttar upp i processen att de kanske skaffar familj och så vidare. Men ja, mycket ett och två år skulle jag säga.
Mycket ett och två år, okej. Okay. Mm. Och är det någonting som du har liksom valt själv eller det har bara blivit sådär?
Det har bara blivit.
Det har bara blivit, ja, okej. Okay. Ja.
Det är inte så att jag är bättre på en mindre eller liksom så, utan det har bara blivit så.
Det har blivit så, ja. Och de rör sig lite snabbare också.
Men det är det jag tänkte säga, att den omsättningen är ju liksom, de bor ju kanske i sin lägenhet ett, två år innan de säljer. Så att det är klart att det blir ju en annan, än om det är en barnfamilj som köper en drömfyra här. Ja, men då kommer de bo lite längre såklart.
Ja, exakt, exakt. Och var är då de hetaste ettorna i Vasastan?
Ja, kring Vasaparken kanske.
Det är det? Ja. Okej.
Okay. Men de är ju också som sagt dyrare så att det går ju hand i hand. Det beror ju på vad man har för förutsättningar.
Vad ligger ungefär kvadratmeterpriset på kring Vasaparken?
Svårt att säga, det är jätteblandat beroende på vad det är för lägenhet.
Okay.
Alltså jag sålde en för 151 per meter till exempel.
Ja.
En för 127 per meter, så att det är liksom, det är spridda skurar.
Det är väldigt
men
blandat.
Det är nog svårt att få en lägenhet 110 per meter, det måste upp i alla fall.
Okay, okay. Och vad är det då för typ av attribut som folk verkligen vill ha i de här lägenheterna i form av så, inredning eller vad säger man, renovering och läge och så vidare.
Alltså jag märker ju att renoveringsobjekt går ju oftast bättre för att folk ser liksom en investeringschans och att de får göra om det till deras egna drömhem. Sen är det ju också såklart 99% av de kunderna som ringer vill ju ha kakelugn, sekelskifte, balkong högt upp och så vidare. Och så vidare. Och sen gärna så nära Odenplan som möjligt. Men sen märker de också att ja, fan, 5 miljoner kommer det kosta om du ska ha alla de delarna och liksom runt 40. Ja.
Är det där man märker att gränsen går någonstans vid 5 miljoner där då folk säger ur?
Ja, alltså det är blandat men ja, nej, jag vet inte, det beror ju på liksom vad det är för lägenhet.
Ja.
Men det är ju alltså så här, det kostar jävligt mycket.
Exakt.
Och jag tror inte folk riktigt förstår den, hur dyrt det faktiskt är att liksom ha alla de delarna. Och så brukar de höra av sig sen att när de inte vann den budgivningen, men okej, men den här lägenheten som inte hade balkong, vi kommer gärna kolla på
den. Exakt, exakt. Men för att jag tror många går väl in med förväntningen att man ska hitta den drömhemmet.
Ja, men det är väl klart.
Och sen så efter ett halvår när man har gått på visningar varenda söndag så drar man bort grejer. Liksom.
Ja, ja, alltså det är ju dyrt generellt i Stockholm.
Mm.
Men sen är det väl också så här, jag tror att många har en bild vad de vill ha, men sen när de faktiskt kommer in i en lägenhet, folk köper ju på känsla. Och så, alltså jag har ju sålt, det var ett par kunder som ringde till mig och sa att ja, men vi vill bo i en trea, inte långt ner, och det ska vara på Östermalm. Jag sålde en tvåa på bottenvåning i Vasastan till dem. Och det är för att de kom in och fick rätt känsla. Mm. Så att många gånger så har man liksom det här vill jag ha. Men, ja.
Men varför tror du det är så att folk, det är ändå ett boende, det är galet mycket pengar som de flesta har inte de här pengarna utan man lånar det. Hur kan, vad tror du det liksom gör att man typ väljer att vrida och vända på sina då krav så pass mycket?
Men jag tror bara att man har en bild av liksom det här det ska vara. Mm. Och sen så kommer du in och ser dig själv dricka vin på den där härliga öppna köksön och liksom, då försvinner helt plötsligt att det skulle vara högt uppe även om den var långt nere. Mm. Så att de liksom får rätt känsla. För sen även om det är lägenheter som har alla punkter, det betyder ju inte att du kommer vilja köpa den ändå. Även om det är liksom bra pris och så, utan det måste ju vara rätt. Det är ditt hem liksom.
Försöker du då sälja in lägenheterna med de just känslorna som du pratar om, att stå där med ett glas vin över köksön?
Ja, jag tror det. Men jag tror att det är viktigt att fånga känslan. Mm. Och så är det ju även när jag säljer lägenheten, att jag från början vill säga att du är min säljare. Ja, men då paketerar vi det från början snyggt och fångar den känslan med både liksom, men hur inredningen är hemma och liksom, ja, men tända ljus. Ja, men du vet, hela liksom paketet, det måste vara allt. Mm. För det, alltså, ja, det är känslan.
Ja, då antar jag att du stylar alla dina lägenheter.
Nej, det gör jag faktiskt inte. Nej, okay. Många har väldigt fin inredning tycker jag. Sen är det också så här, du kan ju fånga en känsla ändå. Alltså ibland kan ju en känsla bara så här, men vad du har för erfarenheter bakom dig, vad du går in i för lägenhet och får för känsla. Alltså det där är ju väldigt individuellt, men du kan försöka fånga upp den på många sätt på det viset. Sen är det också viktigt att du som mäklare kommer in och ger en bra känsla och att den delen sitter på plats också, att det inte är att jag är skitarg och bara, ah, välkommen gå in. Alltså det är man fångar ju det på så många sätt.
Absolut, absolut. Men när du väl sen visar lägenheterna, försöker du liksom få, eller hur får man det där känslan som folk lägger i det där lilla extra budet, tycker du?
Ja, men jag kan dra ett exempel på en lägenhet jag håller på med och har en förhandling igång. Den hade en kungsbalkong med ett fönster där du kunde liksom öppna direkt från balkongen och liksom så. Och då var det så här, jag märkte att hon gillade att laga mat, för det var det, hon pratade med sina vänner om det. Så då var det så här, ah, men tänk dig den, öppna balkongen och bara servera mat till dina vänner. Alltså så här, jag vet inte, man får ju liksom känna av kunden och se deras behov och liksom försöka.
Mm. Ja, men det är väl
var det
bra
rätt svar på din
Nej, men jag tyckte det var jättebra, det var exakt det jag letade efter, för att det är så. Jag tror många, när jag varit och kollat på lägenheter, så stereotypen är att mäklaren står liksom i entrén och skriver upp vilket namn det är, och så går man runt och så kollar man lite och så får man ett blad och sen går man därifrån.
Det där är så jävla tråkigt, får man svära.
Ja, det får man absolut göra.
Det är sjukt tråkigt tycker jag.
Ja.
Det är ju det. Alltså, det är så otroligt viktigt att du, alltså, när de kommer in där första liksom stunden, fångar du inte den känslan från dem, så är det ju, men du kan ju tappa allt på det.
Mm.
Sen är det ju såklart, jag kan ju inte tvinga någon att köpa en lägenhet om du inte genuint gillar den. Men jag kan ju försöka lyfta de grejerna lite extra för att få dig att se dina liksom.
Ja. Vad brukar du gå in och kolla en lägenhet innan och se liksom, det är de här grejerna man ska lyfta fram till respektive säljare? Eller fångar du då, eller köpare. Eller fångar du dem in the moment när de står och kollar på någonting?
Fångar in the moment.
Det är så, ja. Ja.
Alltså, okay. Jag är inte så säljig. Jag är inte så, du vet, så här, planering. Utan jag går ju också mycket på känsla. Jag är en känslomänniska. Så jag är ju också väldigt så här, försöker, men, du vet, bli lite kompis med kunden. Eller kan man, alltså så här, fattar du min känsla? Alltså så här, ja, jag vill, alltså jag genuint faktiskt bryr mig och vill genuint visa. För att många gånger när folk kommer in i en lägenhet, då kanske inte de ser det man vill att de ska se. För att, men folk har sjukt svårt att visualisera sig, märker jag. Så att då försöker jag liksom få dem att se det.
Mm. Men när man då står i den där ettan på bottenvåning som inte har de där grejerna som man liksom så kan drömma sig bort kring. Hur får du sålt den, så att säga?
Ja, men först kanske då hade jag stylat den för att få lite liksom känsla i lägenheten. Men sen också så här, vissa bryr sig inte heller om det är bottenvåning och så vidare. Och då får man väl trycka också, om de bryr sig om det, då har de ju ändå kommit dit av en anledning. Då får man ju försöka hitta den anledningen och trycka på det. Och är det investeringsmässigt? Är det för att du bara vill ha någonting? Alltså så här, man får ju kolla och prata lite med kunderna och se vad det är.
Ja, okej. Okay. Vilka av gatorna eller husen i Vasastan är liksom dina så drömgator eller drömhus att sälja i?
Ja. Ja, det är rätt nice här på Karlbergsvägen.
Ja.
Det är väldigt trevligt. Ja, men Odengatan är också trevligt tycker jag. Men sen, alltså, jag gillar alla delar i Vasastan.
Du gillar alla delar. Ja, men vad härligt. Men du säger att du inte stylar alla, men om du då ska sälja en bostad åt en kund, tycker du då de ska styla, renovera, eller ska man bara låta lägenheten vara?
Inte renovera. Nej. Det säger alltid, låt det vara. Folk kommer ändå vilja göra på sitt egna sätt när de flyttar in. Styla, men då kommer jag vara ärlig och säga det, att så här, vi behöver fånga upp rätt känsla här. För att jag får inte den när jag kommer in här.
Okej. Okay. Ja, och vad brukar du lägga till då för att det ska bli den där rätta känslan?
Kuddar, lite ljus, liksom mysigt.
Hur mycket tror du det ger procentmässigt?
Men jag tror att det ger mycket.
Ja.
Ja, det är, alltså antingen då i så, alltså så här, vad jag märker ska den i så fall vara tom för att då får folk visualisera, eller så ska den vara liksom fin och stylad, och vissa har ju stylat liksom hemma redan själva. Men det här mellantinget, det är svårare för folk att få den känslan då.
Okej, okay. Så heller ingenting än,
ja, men typ det, alltså, det är okay. Som med halvdant renoverade lägenheter, de tycker jag också upplevs svårare än renoveringsobjekt eller okay. Liksom topp.
Okej. Okay. Ska man dra ut det där tråkiga köket och bara låta den halvt vara om man har det halvfint hemma så att säga?
Ja, då får man väl bara sälja den så som den är och liksom skriva renoveringschans i så fall.
Ja.
Jag vet inte.
Härligt. Nej, men det är intressant att höra just det där. Okej, men vad ger den där lilla extra touchen?
Ja.
Om man kan börja mäta det i procent eller liksom sådär. Ger det 5% om jag sätter in en bukett tulpaner?
Ja, det kanske behövs lite mer. Men, jo, nej men faktiskt. Alltså, jag har sett praktexempel. Två likadana lägenheter. Varav en var stylad och en inte. Inte samma budgivning.
Det är så, ja. Är det vissa grejer du kan märka börjar bli väldigt populärt nu i början av 2023 att folk sätter in i sina lägenheter som andra då spekulanter verkligen går igång på?
Alltså det finns ju en viss typ av lägenhet i Vasastan som alltid har följt liksom, ja, Fiskbjörns parkett och använder förut vad de här liksom, vad ska man säga, köken med så här blågråa luckor och liksom ja, jag vet inte. Jag tycker fortfarande att den sitter kvar, liksom, att folk vill ha fiskben och så vidare.
Det är det,
spegel, alltså. Liksom, och stuckaturer och sådana grejer.
Ja. Det finns ingen speciell inredningsdetalj som du känner att så, ja, men alltså, det har börjat poppa upp ganska mycket någonting.
Tänker du alltså inredning alltså, som en möbel, eller tänker du...
Ja, både liksom, och renovering och möbler eller lampor eller vad nu än är.
Nej, men, ja, men som det jag sa, det går alltid hem. Liksom. Alltså, jag vill faktiskt lyfta Norrtull mer. För att jag tycker att folk... Det är många som inte ser möjligheten där. Och jag tycker att det är... Alltså jag som ändå jobbar med det här blir så här... Ah, hallå! Ser du inte vilken möjlighet det är? Alltså tänk dig när de bygger upp Zona också. Alltså rent investeringsmässigt så är det ju sjukt bra. Sen också att... Men det är redan ett mysigt område men kommer förbättras. Alltså den här, till exempel här runt om. Det går inte att göra så mycket bättre. Det finns redan det. Det är liksom... Ja, jag tycker att det... Fler borde se den möjligheten.
Du tycker att liksom, potentialen uppåt kurvan är enorm för Norrtull?
Ja.
Jag håller med, jag bor ju där så att jag ser också potentialen. Men jag tror 2030, vad har vi nu? Det är 7 år kvar.
Ändå under tidens gång. Och sen är det ju liksom, ja, men många tänker ju också möjligheten för det. Om du redan gillar området och det kommer bli ännu bättre.
Ja,
kommer du ju.
Ja, jag förstår. Men säljer ju någonting i Hagastaden?
Ja, men det har jag gjort mycket.
Ja. Hur, för det, när jag flyttade, jag har varit ifrån Sverige några år och sen så har jag kommit tillbaka och då har man sett liksom the progress, men det är ju fortfarande en byggarbetsplats där. Liksom. hur det måste vara svårt att sälja in dem på kort sikt, liksom ettorna och tvåorna, eller?
Nej, jag tycker inte det. För de som, alltså, det finns de kunder som antingen vill ha en ny prodd eller inte.
Mm.
Och de som redan har sökt sig mot Hagastan eller kan tänka sig en ny prodd, de är liksom, de är ju redan där.
Mm.
De förstår ju potentialen. Så att Hagastan är lite en egen marknad. Jag tycker priserna har varit sjuka där. Jag har ju själv sålt sjuka priser där.
Mm.
Jag har också svårt att se hur det ska liksom nå ännu högre när vi ändå har nått liksom
mm.
150-170 per meter. Det är ju alltså mm. brutalt. Liksom.
Det är ganska
men det är
galet.
Det. Folk ser ju potentialen, mm. möjligheten.
Nu kommer vi in i segmentet vad alla vill veta. Hur får man mest för sin bostad? 1-5 punkter.
Ja, först väl rätt mäklare. Otroligt viktigt. Speciellt i dessa tider. Både att du känner förtroende. För nu ska ha väldigt mycket kontakt med mäklaren. Men också att du känner att det här är en person som faktiskt kommer ge allt för min lägenhet. För det är egentligen det som är otroligt viktigt. Sen men hela paketeringen från början. Jag tror att till exempel det är väldigt så här individuellt beroende på vart du är i säljprocessen. Men vill du sälja om 2 månader till exempel, börja redan nu och förbereda. För att du kan få bra betalt, du kan alltid få det priset du vill ha. Men det kanske tar tid. Och har vi tiden, ja, men desto mer tid desto bättre. Och då kan man förbereda genom att lägga ut en som kommande. Börja fokusera på att liksom dra dit spekulanter till när den öppna visningen är. För att få bra betalt också låta mäklaren göra det jobbet. För att vissa vill ha toppbetalt. Men vill inte att man ska ha visningar hela tiden. Då är det sjukt svårt att liksom, ja, göra jobbet 100%. Sen ja, men som jag sa, det här med känslan. Att fånga upp rätt känsla. Jag vet att styling kanske kostar 10-15 tusen. Men det är värt det för att skapa den känslan. Till exempel om det behövs stylas. Sen behövs inte alla lägenheter stylas. Ja, vad mer? Det är ju så här, man skräddarsyr ju säljprocessen liksom för varje lägenhet och liksom din, vad du är i din situation. Men förberedelse och bra mäklare och fånga rätt känsla.
Mm. Superbra. Hur vinner man en budgivning på bästa sätt, då tänker jag då från köparens sida?
Jag skulle säga var aktiv. Visst, du behöver inte hetsa ut bud, men den här grejen att man är på en visning och sen så säger man att man avvaktar. Ja, men jag vill inte lägga första budet, jag vill avvakta. Jag fattar inte grejen med det, för att det spelar ingen roll, för att budgivningen kommer förr eller senare ändå gå igång. Och de som är intresserade kommer ändå lägga ett bud. Nej, men så här, har du inte visat heller att du är aktiv? Att mm. Man framstår ju som mer seriös. Om jag ska prata med säljaren och så kanske det är du och en till kvar i slutskedet. Ja, men du som ändå varit med från början, du kanske har då en lite större chans för att du visar ju att du är seriös. Inte mm. kommer in i slutet och langar upp ett dolt bud till exempel.
Mm.
För det är inte schysst mot säljaren.
Nej.
Och sen också att så här, många gånger så vill folk inte lägga bud och så märker de att lägenheten säljs efter. Och så får man ett lite så här halvlässigt argt samtal att den såldes ju för försvaringet. Nej, men jag hade 40 pers på visning. Du har inte visat intresse. Så att vara aktiv, vill du ha lägenheten, prata med mäklaren, ha dialog. För att vi mäklare byts ju inte heller, vi vill ju liksom att ni ska mötas. Det är ju därför vi finns här.
Mm.
Så att lita på mäklaren och våga prata liksom.
Ja. Vad tycker du om dolda bud?
Alltså jag är ju typ den enda mäklaren som faktiskt gillar dolda bud. Eller gillar. Jag tycker att det finns sätt att förhandla på då, skulle jag säga. Men säljarna tycker det är jobbigt i en öppen budgivning när det är mycket folk och som budar. Ja, men då kanske det är svårt, men ja, nej, men jag ibland är dolda bud bra, tycker jag.
Ja.
Och det är ju som för dig som säljare eller som köpare så är det ju också bra i de delarna. där du vill ha en intern förhandling.
Ja, nej, men det är många som inte gillar det, och det, nej, det är ett ganska konstigt koncept ändå.
Ja.
Alltså, en publik budgivning får man inte veta vad någon annan lägger, utan då måste jag lägga över något bud jag inte vet.
Ja, jo, jag vet, men du kan ju alltid, det är det som är grejen, du kan ju alltid testa då. Ja, jag vill lägga 3,050 miljoner. Ja. Eller högre. Ja, du vet, du får ju bara... Mm. Till slut får du ett accept från säljaren.
Ja, jo, absolut. Det är bara, jag har märkt att många inte tycker om det. Så det är intressant att höra att du tycker om det.
Men sen är det också så som om du ska köpa en lägenhet. Gör research innan också. Att så här, det här är vad lägenheterna går på. Och kolla inte bara på Booli. För det är liksom svårt. De gör inte riktiga värderingar. Men gå på visningar innan. Liksom gör din research. För då vet du också lite. Betalar jag överpris eller inte?
Mm.
Och då blir det också en lättare... Om du vet... Att du gillar den lägenheten, du vet din budget och vad du tycker den är värd.
Mm.
Och det är ju det dolda budet, då spelar ju inte det någon roll om någon annan la under eller över. Alltså det är som när vi gör värderingen, det aktuella 100% värdet vi vet, det är ju eftervisning.
Ja.
Efter alla bud.
Ja.
Så om det kommer ett bud på 3,6, ja men då är lägenheten värd 3,6.
Ja. Ja, nej, det är intressant att höra. För många tycker inte om det som sagt, men det är väl en vattendelare så att säga.
Mm.
Hur väljer man bäst mäklare och hur väljer du mäklare?
Det är ju väldigt individuellt. Du måste ju känna att du passar med din mäklare. För det är väldigt många samtal, väldigt mycket dialog, mycket, det är förtroende. Känner du inte att den delen klickar, då är det extremt jobbigt. För att du vill ju inte farhåga när din mäklare ringer och liksom dra dig från att svara. Utan du ska ju kunna säga, jag vill ha mer, jag vill ha det, jag vill inte ha det. Så att det är ju jätteviktigt. Och sen att mäklaren visar att det finns ett genuint intresse för dig som kund. Att man brinner för det. Att man är sakkunnig och kan liksom ha kunskap inom det man håller på med.
Mm.
Men sen är jag ju också den mäklaren som förespråkar personligt. Att det ska vara inte så säljigt. Att jag vill gärna ha en personlig kontakt på liksom ett professionellt plan. Att det liksom, jag är inte så mäklig eller vad man säger. Så att det är vad jag tänker på vad jag, när jag ska välja en mäklare. Att det tycker jag är viktigt.
Mm.
Jag sålde ju min notar 2 gånger innan jag började här. Och det var för mig, jag valde ju Sanna Treis.
Okej.
Och henne valde jag för att hon är väldigt naturlig, avslappnad och alltså så här trygg. Liksom, jag fick väldigt mycket förtroende för henne. Sen är hon ju extremt duktig också.
Mm.
Men det finns ju många mäklare som inte har liksom hunnit toucha och bli bäst än, men som är extremt duktiga.
Mm.
Som också man borde ge en chans. Så att det är väl bara att känna av den mäklaren man... Ja, klicka med och känner att du kan ge det som krävs för mig.
Ja. När är det bäst tid att köpa eller sälja? Enligt dig?
Det finns inga sådana.
Okay.
Folk frågar mig det också, så här, när de, tycker jag i alla fall, men när de ska sälja. Så här, tycker att vi ska vänta? När är det bäst tid? Det är så här, vi vet inte. Vi vet inte hur det ser ut imorgon eller om en månad eller om ett halvår. Folk behöver köpa, folk behöver sälja oavsett. Och det ser man ju även nu i ränteläget att folk skiljer sig, skaffar barn. Det kommer alltid rulla på. Och vi har de förutsättningarna nu. Och oavsett marknad så kan man ändå få till toppnoteringar. Bara man jobbar på rätt sätt. Liksom.
Mm. Hur tycker du man ska tänka i rådande ränteläge?
Ja, men, ha budget. Liksom. Maxa inte totalt utan... Ha ändå lite marginal.
Mm.
Det kommer nog kanske vända sen. Men det kan också gå upp. Och då kan det vara bra att veta att man klarar av det. Och sen. Sälj innan du köper. För guds skull.
Det är så, ja.
Ja.
Märker du att många nu sitter i den situationen. När man har köpt alldeles för dyr lägenhet. Man måste sälja.
Ja. Jo men det märker man av. Inte att de kanske behöver. Paniksälja. Men man märker ju till exempel när corona, då märkte man att större lägenheter blev väldigt populära. Nu är mindre lägenheter populära igen. Och det är också för att det kostar därefter. Så att, jo. Absolut.
Okay. Ja. Nej, för det har ju blivit dubbla räntan nästan. Tredubbla räntan snart. Och det känns ju i folks plånböcker, och speciellt här när det är så höga priser.
Men egentligen, alltså, vi har ju haft så sjukt låga räntor. Så att egentligen, så här, man borde ändå ha väntat sig det här någon gång. Och det är det jag menar med att så här, planera därefter också. Mm. Inte liksom totalt maxare. Och, för allt kan hända liksom. Så är det ju.
Ja, absolut. Men sen så tror jag också som mycket sena 80-talister och tidiga 90-talister är ju bara, detta är ju den verkligheten som vi kommer in i. Vi vet inte någonting annat.
Nej,
och så är det så här, ja, men det kostar ingenting att bo, köp så mycket du kan bara. Och det går ju alltid upp, så att säga.
Ja.
Det går ju alltid upp. Tror du att vi har nått botten?
Vad menar du?
På bostadsmarknaden. Tror du vi är på väg upp igen?
Ja, alltså vi har ju haft en uppgång nu i januari på 1-2%. Ja. Men det är alltid svårt att säga. Mm. Det går ju så här. Så att samma sak när det går upp så går det ner sen, så går det upp och så går det ner. Mm. Perioderna är ju inte jättelånga om du drar ut det. Liksom. Kollar på all statistik så är det ju så här.
Mm.
Det är ju, den har inte nått botten ens, tycker jag, utan mer kanske stabiliserats från det som var.
Okej.
Okay. Tycker jag.
Superbra, då glider vi in och pratar lite mer om bostadsmarknaden. Hur är känslan på visningen just nu?
I början när ränteläget så märkte man att folk, och så tidningar skriver, så då kanske var lite mindre folk på visningar, att det var, men folk var lite mer oroliga, ville vänta och se vad som händer. Och så är det nästan alltid när man märker att nu ska det komma ett nytt räntebesked. Ja, men då är folk lite avvaktande. Men annars så tycker inte jag det är jättestor skillnad på det så. Processen kanske tar lite längre tid. Budgivningarna kanske är lite mer utdragna och så. Men slut, liksom, summa kardemumma i slutet så... Ja, det är typ same.
Det är det, ja. Hur lång tid tar det ungefär att sälja en lägenhet idag?
Ja, det beror på vad det är för lägenhet. Är det en sån som har kakrum, balkong, sekelskifte, högst upp, bla bla bla, bla, solläge? Ja, det är så.
Mm.
En lägenhet som kanske saknar någonting, den, jag brukar väl säga 3 veckor kanske.
Ja. Okej, okay. Men det är ändå lite, eller det är ändå längre under den peakperioden som det var för
ja, alltså, så här, kollar du förut, då var det konstigt om en lägenhet låg ute på Hemnet 2 veckor. Mm. Då var det så här, okej, det är något fel på den här lägenheten. Medan idag är det är helt normalt att lägenheten ligger ute 3 veckor. Det är liksom inget konstigt. Och det är för att folk är lite mer oroliga. De vill känna av lite. Så att, ja.
Okej. Okay. Hur många kommer på visningen ungefär?
Det är också jätte olika beroende på lägenhet. Jag hade 50 pers bara nu. Hade en samma dag där det bara var en person. Så det beror på vad det är för typ av lägenhet. Men snitt kanske 5-6 på liksom en normal.
En normal, okej. Okay. Och så har man ungefär 3 visningar per lägenhet?
Ja, alltså söndag, måndag brukar jag ha som standard.
Okay.
Sen i de här tiderna så... Jag är den som brukar vilja köra på med visningar, för att det är också, det kommer nya spekulanter på Hemnet hela tiden.
Mm.
Och nu kanske man behöver jobba lite annorlunda för att hitta just de som passar till den här lägenheten och ta lite längre tid så.
Ja. Varför är det just i Stockholm att det bara är söndagar och måndagar man visar lägenheter och inga andra dagar?
Gud, alltså, jag har testat köra andra dagar, och ibland så, men typ nu har jag en visning på tisdag 12:30. Men fan, folk gillar att promenera på söndagar och gå i solen och ta en kaffe och hoppa in på en visning. Liksom.
Mm, det är,
söndag är ju lediga dagen för de flesta. Så att, ja.
Ja, nej, för jag har pratat med en del mäklare runt om i Sverige, och för mig är det också självklart eftersom jag bor här att det är, så, ja, men det är söndagar och så måndag kväll. Men när jag berättade det för dem, då bara, nej, men vi har visningar hela tiden. Så jag vet inte om det bara är en Stockholmsgrej eller vad som är...
Alltså jag tror du kan ha, jag tror det är en Stockholmsgrej, men jag tror du kan ha visning vilken dag som helst. Men söndag känns, vad jag har känt av, är ändå bästa dagen. För att folk vill beta av flera visningar samtidigt. Folk jobbar ju liksom.
Ja. Har du fler privatvisningar nu när det är lite tuffare marknad?
Åh gud, hela tiden. Det är typ, det enda jag gör, känns
okay. Härligt, du märker att det är effektivt.
Ja, gud ja. Alltså det är, Men jag har alltid jobbat mycket med att sälja under hand, utan Hemnet och så. Men det känns som att det är typ lättare, för att då jag hittar min kund och liksom, ja, men till exempel om någon kund hör av sig till notar och säger att ja, men vi söker det, det, det. Ja, men då kan jag få upp i huvudet, ja, just den där lägenheten som jag var på intag där, ja, men bra, den funkar perfekt. Och så ringer jag till den kunden, ja, men du, jag har en. Det känns ju lättare, för då hjälper jag dig som köpare specifikt, än att du bara hamnar in på min visning för att du vill testa marknaden på Hemnet. Jag vet inte,
det är den där VIP-treatmenten som gör.
Ja, nej, men det är ju, återigen till känslan, det är ju lättare att hitta. Om jag vet dina behov, då kommer jag veta liksom din känsla och vad som passar.
Ja, nej, jag förstår vad du menar. För det är många som säger det, att just så, det krävs det just nu i denna marknaden. Tidigare var det bara att slänga ut den.
Men precis, och det är ju ett större pussel. Men det är också vad jag tycker är att mäkla på riktigt. Att liksom bara köra här standard, lägga ut den på Hemnet, testa, se. Ja, kom inga. Söndag, måndag, vi tar ner den. Det är inte mäklare. Och det är också det i de här tiderna, att du faktiskt väljer mäklare som gör de här extra grejerna, som har de här privatvisningarna. Visst, det är skitjobbigt många gånger när man har, ja, men i fredags, jag hade privatvisning på Söder, Norrtull, Midsommarkransen, Söder, Norrtull, två. Alltså så här, det är ju ett liksom spring fram och tillbaka. Ja, ja. Men
hur hinner man med det som mäklare? Du sitter i en bil eller taxi liksom.
Ja, planerar liksom. Ja. Man får bara.
Det är bara att kriga sig igenom, så att säga. Ja. Kör du mycket digitala visningar?
Nej, typ inte någonting alls. Nej.
Det kändes som det var sjukt trendigt under corona, men sen så har det totalt dött ut.
Men det är ju, jag har svårt att tro att någon ska köpa en lägenhet så. Det är liksom, det är så sjukt mycket pengar. Och du ska komma och köpa ditt hem. Och absolut, bor du utomlands och inte har möjlighet. Ja, men du kan ju se en lägenhet på bild och på film, men inte få den känslan när du kommer in. Så att jag tror att det är mycket, alltså man behöver uppleva området. Man behöver uppleva känslan. Man behöver liksom se det framför sig. Liksom.
Ja. När du väl har lagt ut den och visat den och sen så är det budgivning. Först och främst liksom prissättning av bostäder just nu, när det har varit en ganska konstig marknad. Det var jättehögt och sen så har det gått ner och nu kanske det är lite planat ut. Hur sätter man ett pris på en lägenhet idag?
Jag brukar alltid kolla först vad som ligger ute och jämföra det. Sen måste man såklart också se utifrån vad dina förväntningar ligger. Jag vet inte, pris. Utgångspris sitter mycket i ryggmärgen, alltså, så här, när jag väljer utgångspris, för att jag vet vad det brukar landa på i slutändan och sådär. Och jag tror att det kan inte variera så mycket, alltså det är liksom plus minus 100 någonting. Men jag brukar inte vilja sätta utgångspris där folk säljer på, utan jag vill räkna med en budgivning. Det tycker jag är viktigt.
Okej. Även i denna marknaden som ändå så, för jag antar att man får ganska mycket underbud.
Jo, men så här, det är väl också i den marknaden, för att vi har ju alltid satt ett utgångspris med en budgivning som man har tänkt på. Varför ska man då lägga ett högre utgångspris nu när marknaden har gått lite neråt och folk alltså så här, ändå tänker en budgivning? Då riskar man istället att det inte kommer någon på visning, för att de tänker att den här kommer bli för dyr för mig.
Absolut, men det är så, sätter man förankringen liksom ganska högt så kanske man landar nästan.
Men jag märker att varje gång jag satt, alltså när säljarna bara, men jag vill att du lägger där vi säljer på, det har inte blivit bra.
Nej, okej.
Okay. Sen är det ju så här, det är klart att någon gång kan det bli bra, men nej, jag märker av att så fort jag, så här, ja, men den har inte blivit såld, jag har visat den lägenheten i fan 5 veckor i rad nu. Kan vi köra mitt sätt nu? Ja, absolut. Sänker, då bara boom, kommer sjukt mycket folk på visning. Budgivningen får ändå över det de ville ha. För att många tänker att nej, men jag har inte råd. Du vet ju själv, när man scrollar på Hemnet så lägger man en, ja, men jag har 2,5 miljoner i budget. Ja, och vadå, den kostar 2,8. Ja, men de har lagt 2,5, då sålar den ut. Och så räknar de, ah, fan, det ska vara en budgivning på det här. Ja, men de brukar gå upp 1,5 miljon i Stockholm. Ja, men vi skiter i den lägenheten.
Det är liksom. Vi återkommer igen till det där, lyssna på mäklaren. Det var
men faktiskt.
Stående koncept.
Vi gör ju det här hela tiden. Det var så här.
Men varför tror du man inte lyssnar på mäklaren då? För de flesta gör ju inte det, eller?
Jag vet inte. Jo, alltså, jo det är klart, men jag verkar att många... Jag vet faktiskt inte. Det känns som att även så här med spekulanter och så vidare som kommer och så här, men marknaden har ju gått ner. Ja, jag vet inte. Det är så här, ja, därför lägger jag ett bud en 500 000 under. Så här, ja, men jag har ju lagt utgångspriset där. Så att, jag vet inte.
Det måste ändå vara ganska tufft för mäklare, för när du får den där skambuden och ge det till en säljare och bara säga det här är onödigt men jag måste föra fram det.
Liksom. Ja. Ja, men det är bara att göra det. Liksom.
Det är bara
att göra. Ja. Det är bara att köra och vara ärlig. Och då kanske också på något sätt få säljaren liksom dras ner. Alltså, då blir ju säljaren så här, okej, vi fick det under budet. Ja, men då kanske de mjuknar upp lite själv också. För det vi mäklare jobbar mycket med nu är ju säljare som har de förväntningarna medan köparna tror att det är där nere. Och det är liksom här egentligen. Mm, mm, mm.
Superbra. Vi har lärt oss jättemycket om Vasastan och hur man köper och säljer i denna marknaden. Men för de där ute... För de köpare och säljare där ute som ska köpa och sälja i Vasastan, kan du ge tre tips till vardera?
Ja, men så här, ska du köpa, var aktiv i budgivningar som jag talade om tidigare. För annars kanske du missar en lägenhet som du faktiskt vill köpa som säljs sen via dolt bud eller så. Har du liksom, ja, är du intresserad så visa det. Och sen också gå på visningar, även de som har högt utgångspris, för att många gånger ibland så säljs den under utgångspriset. Så att, ja, gå ändå, kolla. För att vissa mäklare lägger ju det här höga utgångspriset där folk säljer på. Och sen så får, ja, man kan missa chanser. Nej, men som tips om du ska sälja. Har du, alltså så här, lägg ut lägenheten som kommande direkt. Mm. Alltså, sekunden jag köpte min lägenhet, då la jag ut den som kommande.
När du köpte den?
Ja, okay. När jag köpte min lägenhet dagen efter när jag hade tillträtt den, la ut den som kommande. För att de flesta kan ju tänka sig sälja om de får sjukt bra betalt. Och många vill ha sjukt bra betalt, men de har ingen mäklarkontakt. De har inte tagit det här steget för att hitta dem. Så för mig som jobbar inom det här så tycker jag att det är orimligt att egentligen inte ha den som kommande. För att syns du inte så är det sjukt svårt att få bra betalt. Och ja, låt en mäklare jobba på din lägenhet gratis utan att det gör dig något. Alltså så här, varför inte? Mm. För det är också många gånger så som man får toppbetalt.
Mm.
Sen våga prata med mäklare, både som köpare och säljare. Att vi finns ju här av en anledning. Lita på oss. Våga fråga. Våga prata och vara ärlig under liksom... Om du är intresserad av en lägenhet. Och liksom, för jag märker också att vissa vill kanske köra lite så här sälj mot mäklaren. Så, men jag vet inte om jag är intresserad. Det blir så här, jag tycker bara, kör ärligt. För jag kommer vara ärlig. Jag gillar raka puckar. Jag finns här av den anledningen. Liksom, så att det är bara att köra på. Okay. Och våga prata.
Ja, jättebra. Men det var lite tips till både köpare och säljare där gemensamt.
Ja.
Jättebra. Men då tar vi med oss det när vi går ut och köper och säljer i Vasastan. Vem rekommenderar du att jag ska intervjua i nästa podcast?
Jag tycker att det hade varit väldigt intressant om du intervjuar Jesper Lindgren på Videlöf.
Okej. Okay. Videlöf var?
Nacka.
Nacka, okej.
Okay. Han är typ topp där som säljer mest i... Liksom i de områdena.
Okay.
Sjukt duktig. Och jag hade velat höra hans. Det hade varit spännande.
Ja, jättebra. Men då räcker vi ut en hand till honom där. Så hoppas vi att han lyssnar på avsnittet.
Ja.
Och att han kan vara med i denna podcasten någon annan gång så att säga. Ännu en gång, stort tack för att du var med.
Tack själv.